Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Glad att Max är här. Du är inte Claire, för att det som ni har på programmet så står det ju Claire. Men hon fick sitt hinder och då är jag jätteglad att du, Max, är här istället.
Ja,
jag tror att de flesta känner Max, men jag presenterar dig ändå. Du är professor.
Nej. Biträd, vad heter det? Associate.
Anyway. Du är överläkare i alla fall och jobbar på Karolinska Solna PMI. Det stämmer i alla fall.
Stämmer.
Du har också en liten enhet som heter Proud. Jag vet inte om du ska berätta något om den.
Men
rubriken för idag, det är ju registerforskning. Och som ni märker nu har vi lämnat det här lite mer småskaliga projektet till lite mer storskaliga byar. Och först var det då Sweetheart och nu är det Max. Välkommen.
Ja, tack. Hej. Mitt träning och doktorand i februari, och hon fick vara typ dubbel psykologa. Jag är ju också så regelmässigt, så jag tycker det var helt coolt att jag hjälpte henne. Jag är nämligen otroligt dålig på att hålla reda på scheman. Jag har snott en presentation och tänkte höra mer. Vill ni att jag ska prata lite om det hon har gjort? Hon har använt mest, eller vi, hon och jag. Vi har gjort en del studier där vi använt sensitiv register. Jag kan, om ni vill, kan på den här halvtimmen liksom bara ganska snabbt walka through vad hon har gjort med hur vi använder SIR. För det var ett helt okej register. Det var helt okej. Okay. Jag blir lite bättre. Men vad jag också kan göra om ni vill, om jag bara slänger med om hennes prestation lite snabbt och visar i fri skitcoola resultat. Men jag kan också prata lite om pågående studier där jag använder lite fler kvalitetsregister än bara SIR, och då kanske det blir lite så här, jag vet inte, full för fart, så ni kan använda de här otroligt potenta kvalitetsregisterna till. Ja. Låter okej. Bra. Den här enheten Proud som jag jobbar med, nu har jag blivit lektor så nu ska man använda ta över jobbet. Den är som en lite så här mini forskningsenhet där vi istället för drömmen vore att man hade liksom in-house alla kvalitetsregister, att de fanns liksom tillgängliga så här. Man kunde bara gå till sin go-to-guy eller girl och säga så här, jag vill alla datorn i Sweetheart, så funkar det inte, varken liksom etiskt eller liksom möjligt. Men det vi kan göra, om vi är fulla etikförstånd på plats, är att vi har faktiskt tillgång till Orbit, ett operationsplaneringssystem för alla är drabbade av. Vi har tillgång till TakeCare, där alla diagnoser finns, och det kan du använda för att komorbiditetsbestämma din population. Du vill forska på smärta efter, jag vet inte varför du gillar det, men det vill du göra. Okej, okay. Då vill du veta så här, men hur påverkar det av komorbiditeter? Är det de som har diabetes som har mer smärta efter app eller inte? Då måste du, och det kan du göra utan att gå till Socialstyrelsen via med samkörning, för det finns i liksom vårt lokala TKR-system, där finns alla diagnoser. Du kan också börja kolla på så här labbutfall. Jag vill kolla så här, vilka som bra på, vilka får kreatininstegning efteråt. Det finns också. Så vad Proud håller på med, och liksom vår SQL-snubbe som håller på med det här, det är att liksom samköra både Orbit som en datakälla för alla opererade patienter, men även Clinisoft som en datakälla för alla intensiva patienter, med all liksom slutenvårdskodning och TakeCare, och all labb och all medicinering. Vilket är, om man tänker på det, ganska potent. Man tänker så här, eller jag har en annan doktorand som får med hjärtinfarkt eller hjärtskada efter operation. Jag bett min snubbe på Proud kolla så här, men vilka får diagnosen i 21, i 22, efter operation inom 30 dagar? Dyker ner och kollar det. Tänker så här, okej. Kanske missar de ibland. Vad händer om jag ber dem kolla ATC-koden för att du får trombyl, brilik och beta-blockad om 30 dagar? Det borde ju också vara oftast att du har haft någon ATC-kardiell i alla fall. Att om du plötsligt får den diagnosen samma dag, de tre, eller att du får de tre ATC-koderna samma dag. Det går också att göra. Så att liksom, vi kommer bygga upp en in-house-enhet som jag tror kommer kunna hjälpa alla er. Om ni har bra forskningsidéer som liksom kan funka på ett Karolinska Solna Huddinge-material, så kan ni komma till mig. Så kan vi dyka ner och kolla vad vi har. Det kan ju fortfarande vara det vanliga liksom, etiska tillstånd etc. Men det, då kan man göra det utan att behöva gå till Socialstyrelsen och samkörning som tar tid. Ganska lång tid. Och kostar pengar. Claire och jag höll på med akut njurskada. Det är vanligt och farligt. Vi är dåliga på behandlare. Vi är dåliga på att ha koll på överlevare. Vi har varit otillfredsställda med att vi inte vet vilka som är kroniker. Och vilka som är kroniker i form av att de får en CKD-diagnos för om de har det före efter. Alltså chronic disease eller om de får end-stage disease, alltså blir dialysberoende eller behöver transplantation. Och vi hade en grov tes som går ut på att men det är liksom någonting ologiskt med att vi jobbar på IVA. Om någon skulle få en svår hjärtinfarkt på intensivvården skulle man antagligen diskutera med kardiolog och kanske till och med följa upp den patienten när den skrivs ut från IVA. Men vi vet att det här var en ganska stor hjärtinfarkt. Den ska liksom följas upp på sedvanligt sätt av kardiologer och då annan medicinering. Men AKI-överlevare, även de som har svår AKI och långvarig dialysbehandling, de har vi liksom ingen rutin att följa upp. Vi skriver inga remisser till nefrologer, i alla fall inte vanligtvis. Sen är det en del som kräver lite stöd i HD-läng och de hamnar ju i njurläkarnas organ. Men annars har vi liksom ingen struktur för det, det vill vi kolla upp lite grann. Så då tittar vi på en studie som är publicerad som 2015. Den tittade på liksom med tre grupper. Hon tittade på så här, var patienterna hade de en de novo AKI, alltså de var helt njurfriska innan, ingen CKD-diagnos, och så liksom fick de en AKI på IVA. Det var en grupp av patienter som de identifierade. Det finns en annan grupp patienter som kommer in med en kronisk njursjukdom innan, de har någon slags CKD-diagnos och de får AKI. Det finns patienter som hamnar i SIR-registret som har en CKD-diagnos men inte har någon dialys på IVA, ingen AKI, och så finns patienter med ingenting. Vi kollar på de grupperna och vi tittar på flera utfall, död, CKD efteråt och NC20-disease, allt att du blir kroniker och ligger tre gånger i veckan och ser på dåliga reruns av Friends som en maskin surrar, så får du mackor efter mycket kött på eller ost. Det är så det går till. Så vår källpopulation då, SIR, vi gick till SIR, bara okej, okay, det här är vår, liksom, här är vår etik, det här var för rätt länge sedan, så att det var datum 2005-2010. Jag kan inte nog understryka hur mycket bättre det blir. SIR är fortfarande ganska crappy. Om man hade om man hade en tidsmaskin, då skulle man åka tillbaka i tiden inför någon form av så här lokal IVA-stalinism, och så skulle man tvinga alla att använda ett system, typ Clinsoft eller annat, spelar ingen roll vilket. Då skulle man inte behöva något SIR, för allt skulle finnas i alla IVA, så här skulle ha ett sorts PDM-system, och då skulle man ha alla data superhögupplöst. Det skulle vara sån vinnare då. Men det är för sent. Det finns annat att spela över tidsmaskin också, inte bjuk NKS, men alltså. Det här är vår källpopulation, och så bara fippade patienter som var under 18 och om de hade CKD och ESR innan, och eller om de hade något mismatch med deras ID-nummer, och så kollade vi om de hade haft AKI eller inte. Det var liksom så här, hade de AKI eller inte, och där på den tiden var SIR ganska svårt att få ut, det var svårt att få veta det. En del hade liksom fått CRRT, det kunde gräva ut. En del hade diagnosen AKI. En del hade definitionsmässigt första dygnet krea som var mer än tredubblat, så kunde säga att det var AKI. Men det var rätt svårt att få fram. Och så matchar vi det med dödsorsaksregistret för att kolla mortalitet och svensk njurregister, sitt annat kvalitetsregister för att kolla om de har blev kroniker. Och så med Socialstyrelsens IPR då, Inpatient Register, alltså slutvårdsregistret, rapportregistret, och kolla diagnos. Och så här fick vi definiera AKI, och det var problemet då. Man kan inte riktigt liksom, vi kunde inte bara gräva fram AKI versus dialyskrämd AKI över SIR. Den upplösningen fanns inte då, finns inte riktigt nu heller. Här är en sån här klassisk flowchart med 140 000 patienter, och så exkluderar vi lite patienter av olika skäl, och så har vi typ 100 000 kvar. Och så såg man att ja, men och de som inte har AKI är inget i bagaget mot AKI, det är stor skillnad i övrigt, alltså det är farligt. AKI-patienterna dör, de har svårare organsvikt, det är inget nytt på något sätt. Och vi kunde räkna vilken mortality rate de har, både justerade och justerade, och när man justerar så lägger vi till en massa kofaktorer som är relevanta. Något som Claire har fastnat för som jag tycker att det är intressant är att om man tittar på hur lång tid tar det tills den här populationen har nått så att 30% avgiven population har dött. Om man tittar på AKI-patienter så tar det 11 dagar. inom 11 dagar 30% av skidpasset har dött. Om man kollar på inte AKI, då tar det 748 dagar innan 30% av en IVA-population har dött. Det finns att IVA-patienter utan AKI är det inte samma dignitet. Det är egentligen inte så konstigt heller, för de är ju multisjuka patienter. CKD kunde titta på, vilka som utvecklade CKD. Och jag tänker inte gå igenom det så noga, men det var ju också så att AKI var en signifikant riskfaktor för att utveckla CKD. Och det kan ju låta helt självklart. Patienter kommer in till IVA, de är allmänt skrala och skräppliga eller jättefriska, spelar ingen roll. De har i alla fall en svår organsvikt och den leder till en del kvarstående komplikationer. Då får en del en CKD-diagnos down the road. Det låter ju helt självklart, men det har varit oerhört omdiskuterat inom AKI-nefrofältet internationellt. Folk har varit såhär, nej det finns inget samband alls, det är två helt olika sjukdomar etc. Vi kör.
Men är den relaterad till de utan AKI då? Så det finns även CKD-patienter i den gruppen?
Ja.
Så det är jämfört med
de... Ja, så jag tittar på de 140 patienter som exkluderat som är under 18 och 21, och så har vi sett såhär, ja men så här många fick efteråt CKD-diagnos som inte hade innan. Så att det är liksom en CKD-frisk population som antingen haft AKI på IVA eller varit på IVA och inte haft AKI. Och när man ser skillnaden här, den är en stor, stark, väldigt stark ökad risk. Så ändå så, i och med att vi hade så dålig förmåga att, så att säga, säkert säga att det här var en AKI-population, våra fall, och så var hela övrigt, liksom, så att det var så här, 5% var fall och resten 95% var kontroller, alltså AKI-patienter utan AKI, så tror jag att i den kontrollpopulationen så doldes en del fall som inte var reggade. Så att alla eventuella skillnader vi ser skulle egentligen varit ännu större om vi hade haft stenkoll på det. Är ni med? Vissa ser jag inte med, men det gör ingenting på fredag. SRD. Ökad risk både vid 1 år, vid 5 år. Det här hade jag gjort studier på tidigare. Det är inte så konstigt heller liksom att en del blir kroniker och vi gör att man snubbar ner i kronisk sjukdom. Och så jag har gjort en ganska cool regression på vad som ökar de faktorerna. Jag tänkte gå in på det. Hennes andra studie, den tittar lite mer på hur patienter med CKD-bagaget eller inte drabbas av de här komplikationerna. Och om jag kan bara säga någonting, sen kan vi prata om listor, men det är så här. Om ni är på IVA och så har ni en patient som kommer in och får en AKI och så vet ni att den patienten på något sätt av något skäl har en CKD innan. Ni har varit duktiga och läst på. Den här patienten har en CKD-diagnos, den är inte kroniker, men den går liksom hos husläkare eller njurläkare och har en CKD-diagnos. Och nu vart den sämre och behöver CRT. Ni måste slanga upp den. Då, den patienten ska ni följa upp. Det vill säga, skicka remiss på de patienterna till njurläkare, även om inte det är standard. För de patienterna visar klär i den här studien, de har en enormt ökad risk. Jag tänkte bara hasta igenom det här nu för att vi ska sedan prata om andra register. Men här kan ni se så här att njurfrisk, inte AKI på IVA, 25%, de ändå på IVA som är sjuka, 25% ettårsmortalitet i Sverige 2005-2011. AKI-patienter, ja det är mycket högre mortalitet, nästan 50% på ett år. Och det där är ändå så här, det är mycket lägre än i USA och Kanada och England och Frankrike. Det här är bra siffror liksom, vi finnar några bästa siffror. Om du är kroniker men inte AKI, också ganska hög dödlighet, förstås, multisjuka patienter. Om du får en akut på kronisk njursvikt, jättehögt, och om du är NC-kinesis, du är kroniker, fast du har dialys, ja men då är det också rätt hög risk. Och på, efter 5 år så stiger det förstås. Och här kan man se också vilken så här, mortality rate ratio vi har, men kanske det intressantaste att om du får en akut på kronisk njursvikt, det vill säga någon har något bagaget, någon får en AKI som behöver dialys på IVA, då är liksom en 25 gånger ökad risk, 25% blir kroniker efter 5 år. Kör.
Förlåt, det här är säkert en konstig detalj på, men förstod jag det just som att de patienterna som var i end-stage renal disease hade lägre mortalitet än de som inte var det?
Ja.
Det låter ju...
Det är helt rimligt. Varför är det helt rimligt? Är det någon som har en idé? Varför är det så på ett års sikt, så de som har end-stage disease har liksom då, paradoxalt eller inte, lägre dödlighet? Vad tror ni beror på?
Man har bättre koll på dem.
Okej, okay, ett förslag, bra förslag, man har bättre koll på dem. Hur är tröskeln att komma in på IVA på Stockholms sjukhus? Är den hög eller låg? Hög. Okej, okay, men är den lite lägre tror ni om det är så här en kollega som ringer med en patient som träffar 3 gånger i veckan på LIFE? Den är lägre, de är så här, min patient är dålig nu, ni måste bara ta den. Och det är en kroniker, ni måste, den har en portinfektion eller whatever. De kommer in med massa banala grejer, de här patienterna. Alltså, de här patienterna inte bara nala saker, det är inte, vi tar inte in vad som helst i, va? Men jag, min tes är att de har mycket, mycket lägre tröskel i IVA. De kommer in för att de har en lättare peritonit om de är PD-patienter. De har en lättare, en light sepsis i sitt graft och så vidare. De har fått ett typ av sån där sånt. Så det tror jag är förklaringen till att de ser ut, fast de är jättekomorbida och har en stor mortalitetsbörda, där man vet att nästan varje år så dör 18% av ESRD-patienter. De har ju liksom en 40-åring med ESRD har en livsutsikt som är som en 80-åring utan.
Det var därför jag reagerade på sånt.
Ja. Men nu tror jag att du tror varför. Jag tror att vi vet
det. Ja, det är rimligt.
Nej, men jag vill bara titta på den här incident rate ratio när jag sa det, att om ni har akut på kroniska patienter, någon CPD-diagnos, de behöver CRT på IVA, de har en helt sjukt stort ökad risk att få att bli kroniker. Sen vet inte jag vad nefrologer gör åt det. Sen skriver vi en remiss idag, vad händer då egentligen? Det är lite proteinreducerad kost, lite saltreduktion, lite tweakande av läkare, jag vet inte. Men de gör någonting tror jag bra. De säger det i alla fall själva, att remittera dem, man kan hålla dem borta från dialys ett par år. Men jag vet inte hur riktigt det går till. Där tror jag slutar prata om det här nu som Claire har gjort. SIR, värsta grejen, blir bättre och bättre varje år. Nu skulle det kunna vara ännu bättre än vad jag tänkte från början, faktiskt. Jag vill höra mer. Jag har en annan doktorand som hade fastnat för risk att få hjärtskada efter operation. Så hon gjorde en studie på liksom svårt sjuka patienter som hade planerat a priori övernattning på postdoc på KS. Hade genomgått ganska stor kirurgi och så undersökte de troponinsläpp efteråt, och så efter att de hade identifierat en del hade troponinsläpp efteråt, det vill säga definitionsmässigt hjärtskada, så gick de tillbaka och blinda att kolla på blodtrycken deras under operationen och såg att ja, men liksom hypotensiva event inte operativt. Det var väldigt vanligt hos de som fick ett troponinsläpp. Man såg att det var en stark association, det finns ingen kausalitet, men det liksom, vi snackar en association med en odds rating på 4,5 ungefär. Om vi skulle gå vidare sen idag, den studien publicerad, så gick vi vidare och kollade samma sak på så här, intraoperativa blodtrycksfall och AKI efteråt. Bara för att jag kan AKI så bra, så gör vi det. Jag började tänka så här, okej, om man ska göra det här lite mer, lite större, lite hårdare, vad behöver vi då? Och då behöver vi först en stor källpopulation, det vill säga 300 patienter som opereras på Karolinska Solna, det är jättebra, men vi behöver en stor källpopulation. Och då vänder jag mig till alla orbitanvändare i landet. Spor var liksom under uppstart då, men det fanns inte riktigt data att ta ut. Så spor var inte en alternativ då. Så jag snackade med alla orbitanvändare och fixade ett etiskt tillstånd, så jag fick data från alla andra orbit. Från det de började arbeta med det, typ 99 i vissa fall, 2003, 2007, olika tidpunkter från olika sjukhus, och så till 2015 när vi gjorde studien. Så då fick jag liksom en stor källpopulation med 2,4 miljoner patienter som jag vet har sövt och de flesta väckt liksom, för olika grejer. Ibland helt banala saker som nageltrång, men oftast är det liksom stora operationer. I vilka register kan ni tänka att det kan vara intressant att doppa den där källpopulationen? Vilka kvalitetsregister kan vara intressanta om man ska vara spåna fritt i olika studier och inte bara tänka på LINS hjärtfokus? Så SWEDART är självklart, den är Orbit, det stora Orbit-datasättet är doppat i SWEDART. Och SWEDART har varit mycket om det, ett väldigt välfungerande kvalitetssystem. Men vad finns det mer? Vad tror ni? Vad skulle ni köra?
En del av diabetesregistret, säkert.
Ja. Diabetesregistret är bra. Mer då? Vad skulle ni vilja kolla? Om ni hade 2,4 miljoner patienter, så skulle ni säga, det här vill jag forska på. Vad vill jag forska på? Jag var lite intresserad av
dödsorsaksregistret.
En till?
Dödsorsaksregistret.
Dödsorsaksregistret är självklart, det är bra att man får dödsdat, man kan också få dödsorsaker, det är bra. Jag kan börja skriva upp det här, men jag skriver det väldigt ut. Men det var ju bra, vi kör det. Dödsorsak. Check på det. Vad tycker du om patientregistret som man får diagnoser för efter? Det är bra. Jag skriver IPR. Inpatient register. Det är liksom alla öppenvårds- och slutenvårdskonstellationer, alla diagnoser, huvud- och bidiagnoser. Mira. Sweden har redan skrivit upp, så skriver det. Sweden. Skriver ett hjärta, ett så. Tänk lite som emojis. Smart. Ja. It's okay. Mira.
Jag sa någon inte diabetesregister. Just det, det är väldigt spännande.
Förlåt. Jag måste ärligt säga att diabetesregistret, de har ett problem just då, för de sitter i Göteborg och de hade inte riktigt tid med oss då, så att det är på gång. Så det här ska vi göra, men det har vi inte gjort än. Men det är vi inte kända, det vill vi verkligen. Särskilt med tanke på vad min kollega John Mårtsson kommer. Det är jätteviktigt, men det är inte gjort än. Mer då? Vad finns det mer? Ett har ni hört om. Precis, prata med ett register.
Njurskaderegister.
Ja, precis. SNR, Svenskt Njurregister. Det finns inget djurskada och skyregister. Det hade varit grymt. Men Svenskt Njurregister fångar i alla fall alla som är kroniker. Och så har de börjat lägga till data på de som får CKD. I alla fall grad, CKD grad 3, som är typ så här GFR 60. Det har vi doppat i det också.
Finns det hjärtslivsregistret också?
Nej, det ingår liksom i Swedart. Swedart har ju massa register på samma. Förut hette det inte Swedart. Man har lagt ihop liksom SCAR och TOTS. Det finns där. Där finns det grejer om flimmer, finns det om hjärtinfarkt.
Riksviktigt, är det menar du också?
Ja, det gör jag.
Det är fem olika register som är sammanslagna till Swedart.
Det är verkligen en tydlig grej. Och det ska jag säga, när man gör sådana massiva samkörningar, man har ett stort datasätt och det är Socialstyrelsen och handläggare där som gör det praktiskt. Och det är praktiskt så att du måste liksom stå i kö, de ska godkänna det från juridiskt håll, trots att du är etik. Och sen ska det utses en handledare. En handläggare, så ska jag prata med handläggaren och säga så här: i de här registren som du ska gå in och doppa dig i, så kan man inte få alla variabler. Eller man kan det, men man måste ofta spesa till varje register här. Vad vill du ha därifrån och därifrån och därifrån och därifrån? Så det ska man tänka på. Då kan man gå in på registret hemsida och säga så här: okej, Swedart har allt det här och jag är inte intresserad av liksom vilken medicinering de fick för sin hjärtinfarkt. Så man kan hålla det till en rimligt antal variabler de får.
Max, jag tänker, kan du nämna något om RUT eller ska jag göra det? För det adresserar ju precis det här.
Gör det du.
RUT, Register Utilizer Tool. Det är för någon som just vill göra som du, som är forskare. Det är under uppstart nu och SIR har i halvfärdiga. Alla kategori 1-register, det är de bästa registren, det är 11 stycken. Har fått erbjudande från Vetenskapsrådet att utveckla så att man samlar alla variabler på Vetenskapsrådets hemsida under det här verktyget RUT, som är rätt häftigt när man får demonstrera. Så du som forskare ska kunna gå in och titta. Jag har tittat på den och den och den och den variabeln. Vilka register har den?
Ja,
det här kommer. Det här är en droppstart.
Det tror jag bra. Vi använder ett till i alla fall. SNR, Centrum, så körde vi Rickstroke, har vi tittat på. Där är liksom en doktorand som är kanske aktuell för det. För jag är lite intresserad av patienter får stroke perioperativt eller postoperativt. Det är väldigt dåligt att forska i Sverige och orsakerna till det. Alltså, den allmänna pitchen är typ så här, om du sövs till någonting icke-kardiellt eller du sövs till någonting icke-neurologiskt, men du får ändå en kardiell eller neurologisk komplikation. Det är en gynnsam population att försöka förbättra utfallen för. Så Rickstroke har vi kört med också. Och sen i Socialstyrelsens register, det här hör till Socialstyrelsen. Sen har de ett cancerregister också. Cancerreg hör också till Socialstyrelsen. Och läkemedelsregistret. Igen för att liksom, hör också till SOS, det är också samkört med. Och det anledningen till det är ju typ den sak som att, what if du tittar på ett plötsligt insättande av ett visst preparat. Man kan tänka sig att någon av er vill säga, jag är intresserad av folk som har gått stor kirurgi, och det kan vi gräva fram i Orbit, och jag vill kolla vilka som plötsligt börjar få SSRI-preparat efteråt som är tecken på att de har någon slags affektion, att de inte mår riktigt bra. Kan vara en depressionsstudie eller en studie av mitt man och bror, man får på bästa studie. Allt finns i läkningssystemet. Så kan man göra en studie till den där, okej, vilka ATC-kod hade de innan och står de på massa SSRI-preparat så får de ju utgå från en sån studie. Då måste jag ha SSRI-fria patienter, så ser vi stor 20 i, har knivtid någon betydelse? Titta på folk som är ingrepp och tar en timme eller två eller tre eller fyra timmar. Har det en inverkan på risken för att du blir SSRI-knapare efteråt? Eller whatever. Så att liksom möjligheten är väldigt stora. Jag såg att ni skulle avsluta med en slags spånsession till en bra idé.
Liksom.
För Så jag har en doktorand som håller på med det här där vi tittar på liksom hjärtskada efteråt och hjärtinfarkter. Det är vårt fokus. Och så har vi en potentiell idé om, som handlar om egentligen liknande upplägg liksom med Rick Stroke som är liksom vår utfallskälla. Men så finns det annat att göra här. Massa spännande grejer som man tänker ut, som jag tänker ut, som ni tänker ut. Några av er. För det är liksom ett stort datasätt och det är väldigt väl beskrivet då blir det. Så vi vet, till skillnad från om jag hade gått till social, så från början sagt så här, jag vill bara ha massa opkoder. Jag vill skita i Orbit, jag vill bara veta opkoder. Det hade man kunnat göra, där kan man få 8 miljoner patienter för 2. Men då hade jag inte haft någon koll på liksom anestesityp eller kniptid eller ASA-klass. Det hade blivit liksom mer men grövre. Orbit är inte optimalt på något sätt. Det finns inget om intraoperativa events liksom. Jag kan inte veta vilka som har haft en takykardi eller en stor blödning eller sånt. Men jag vet mycket annat. Jag samkörde med en grej till, men det räckte inte för att det är trist där, fast det är fel. Det är skandalt. Vad ser ni till det? Det är transfusionsregistret. Det är skandalt, som man, det är därför man gör studier som tittar på gammalt versus nytt blod, eller man tittar på transfusionsmängder och det är liksom vårt internationella transfusionsregister. Jag tror att vi har haft ST-läkare som har disputerat med skandalt som datakälla tidigare, meritamin och allt. Så, ja, men så det är spännande, liksom, spännande databas som är jättestor förstås och som är möjlighet att skörda för massa olika frågeställningar. Så jag tror att när RUT kommer, då kan man liksom friare gå in och bara, jag vill göra en tjänst stroke, ja, men då kommer det komma upp att det är Rick stroke. Eller jag vill veta om det är sikt, då kan man se vilket underregister till Sweetheart som är aktuellt för att titta bättre ut och så vidare.
Jag frågar mig, jag hängde kanske inte riktigt med. Men hur fick du fram att om det var en episod av hypotension under en operation?
Jag på mig. Ja. Nej, men tänker ur det här potentiella materialet?
Ja, men precis. Hur det var kopplat till exempel.
Nej, men så en studie som jag gjorde det på 300 patienter, mycket avgränsat material, och så tittade på kurvan. Om man skulle göra, vilket vi kommer göra, det blir så här, nästa studiemetodologi, men vi har ett Orbit-register nu med 2,4 miljoner patienter och så är vi intresserade av att liksom iterera frågeställningen. Vi vet att blodtrycksfall ger troponinsläpp hjärtskada, ger även hjärtinfarkt. Hur ska vi ta reda på det? För vi har ju inte kurvorna av det. Hur ska man göra det då? Metodologiskt, om man sätter också, vi kan få tillgång till patientjournaler. Hur ska vi göra studier? Det finns lite olika sätt. Jag skulle föreslå att om man vill göra det, skulle jag föreslå en så kallad nested case control studie. Alltså ur den här porten med massa Orbit-patienter så tar vi fram i Sweetheart folk som har fått hjärtinfarkt inom 30 dagar. De har inte fått Sweetheart innan, de har hamnat där efteråt. Okej, det är våra fall. Sen matchar vi ur de fallen så hårt vi kan, propensiskor matchar vi kontroller. Så patienten, vi säger att vi får fram, vi bara hittar på 300 fall hjärtinfarkter. För varje sån individ, tant 28 år, gubbe 32 år, tant 82 år, gubbe 77, så de har en viss gäng komorbiditeter och en viss ålder och genomgått ett visst ingrepp, så har vi en så stor population att matcha mot, så kommer vi hitta patienter med väldigt lika dem. Okej, okay. Sen har vi en blindad person, du faktiskt ska vi göra det kanske, som får en sån här lista med personnummer också och förändrar kostkurvor. Och deras basling är blodtryck. Du kommer inte veta vad som är fall och kontroll. Du har bara en uppgift, det är så här, har de här haft ett signifikant blodtrycksfall peroperativt? Och så får en blindad viewer gå igenom de här 300 fallen, 400 kontroller, eller 100 fall, du kan inte göra paranalys på det. Och så har man blindat på igen det. Så skulle man kunna göra det. Men igen, hade Orbit varit perfekt, då hade man ju vetat det redan från början i datakällan, men så bra är det inte.